Till nästa intervju sen Johannes intervjuar tillsammans med Johannes Björkqvist har jag äran att intervjua en gammal kollega, nämligen Janne Grönrose. Janne har synts och hörts på många olika kanaler de senaste åren och för tillfället så ser vi honom i Efter 9 där han är programledare. Han har även sin egna talkshow vid namn Succékväll med Janne Grönrose. Och på tal om succé så har han morgonprogrammet Succémorgon under herrans många år på Yle Extrem. Och man har även sett Janne på Aftonbladet TV. Och vi snackar bland annat om det här.
Varje gång man har blivit kär i någon och vågar vara det, då är man ju ganska modig. Det är, nog, det är jätteutlämnande att man liksom är med och säger morgens, här är mitt hjärta, om du ska sända det så var snäll. Mm. Att fundera noga hur du gör det sen, för att det är liksom, det är satans jobbigt att plocka ihop. Man säger att något är bra om inte på riktigt är bra, men i Stockholm så säger man att allt är bra. Och man ska alltid gå på lunch med alla. Ja, men vi tar en lunch. Och man säger, oj, nice. Det betyder väl att vi ska gå på lunch. Men inte går man aldrig på lunch. Det är bara något man säger. Och så försöker jag desperat få tag på producenten eller någon. För att få reda på vem den andra människan är.
Alltså på riktigt?
Som vi ska, alltså, jo, som vi ska intervjua i 1,5 timme. Som vi inte ens vet namnet på i det skedet.
Hej på dig, Janne.
Nej, men morgens.
Morgens. Hörru, vet du vad? Det är ju faktiskt lite till viss del din... Alltså, du måste vara med i den här serien nu. Eller måste och måste. Fråga, vill du vara med här och skriva och ställa en massa frågor? Men det är ju lite på grund av dig också. Du är med, för att det var ju faktiskt du som fick in mig in i den här branschen från första början. Eftersom du och jag har ju varit kollegor dels på Yle Extrem, men också på en bar här i Vasa. Och då kom du mitt i allt från ingenstans och frågade utan mig när jag var ung studerande och sa att Hannes, inte skulle du vilja bli DJ på det här stället? Och efter det fortsatte ju på det här spåret. Så du får ju lite skylla dig själv att du hamnar med i det här.
Ja, det är ju intressant. Jag börjar i något skede märka sådär att det finns ett enkelt sätt att få jobb på Radio Extrem. Man är DJ på Ollis och sen så börjar man jobba. Märta Westerlund så har ju gått samma väg. Mm. Också hon. Mm. Så också DJ på Ollis och sen till Radio Extrem. Så om någon undrar hur man får jobb så är det så.
Ja, men bra. Många som tänker, ah just det, okej. Okay. Det är mitt många ansökningar. Ja. Mm, man vet aldrig. Eller ingen alls. Kan ju också vara så. Nu ja, men du Janne, det här, du har ju fått då många, många roliga frågor och vi ska börja med en nu. Jag brukar ofta ta en som handlar om personens jobb, men det ska vi inte göra nu, inte ens någon lite heller. Den första frågan som har kommit in till dig, den har kommit in utav rapparen Walter Fellman, eller Walt Miguel som är då hans artistnamn. Och den lyder på följande sätt.
Hur förbereder du dig inför en, inte en första och inte en andra, utan en tredje date?
Oj, en tredje dejt. Jag måste... det blir ju så sällan. En tredje. Det är ju allvar då, om det blir en tredje. Tredje dejt. Jag har en kompis när vi studerade så skulle hon gå på en tredje dejt med en typ. Och då så kommer jag ihåg att vi snackade och så kommer jag ihåg att jag bara sa, då hade jag varit i förhållande väldigt länge så jag hade inte riktigt koll på saken. Men jag sa åt henne sådär lite med glimten i ögat att nu sen, om det tredje dejten så då finns det ju redan förväntningar. Mm. Att nu kanske det borde hända något. Alla gör ju saker i sitt eget tempo. Men jag sa att om inte har hänt redan något så nu sen är det svårt att liksom skaka hand när man skiljs åt. Eller sådär, liksom nu är det nog... Något förväntas det nog kanske att det ska börja hända redan med tredje dejten. Så lite beroende på om man talar i sådär high school-filmer, att vilken är det first, second eller third base som man tänker att ska hända på tredje dejten, så finns det olika förberedelser som man måste göra. Mm. Att den ena, alltså alltid är det ju värt att ha med tuggis eller något sånt, framförallt om man går ut och äter och har en konstig smak, vill äta indiskt eller något sånt. Så då kan det ju vara värt liksom att försöka få bort den där currylukten från munnen. Man vill ju lämna ett gott första intryck, tänker jag.
Jo.
Och sen om det inte bara där man ska stanna, så då kan det finnas andra förberedelser som man vill idka.
Mm. Ja,
och så här, ja. Man kanske vill handla några saker, några grejer. Man vill se till att de finns placerade någonstans så att man inte behöver liksom avbryta saker och röra sig allt för långt bort från spelplan.
Mm.
och så vidare. Det finns ju mycket, men lite beroende på vad man har gjort date 1 och date 2.
Mm. Kan du inte bara säga det här samma nu, som du ännu har sagt rakt ut på mer sådana konstiga sätt så att alla på riktigt säkert förstår vad du menar?
Alltså, jag tänker att de som fattar, så de fattar. De som inte fattar, de ska inte ännu dejta på det sättet.
Nej, bra. Vi håller det så. Men ja. är du överlag med dejtan? Jag är en sån person i alla fall så att jag hatar att dejta. Jag tycker alltid det är stelt och konstigt. Och, jag vet inte riktigt. Jag är ingen bra dejtare helt enkelt. Jag har inte varit med om typ en enda lyckad dejt. Jag med sambo som är med för tillfället, då hade du väl kanske en lyckad dejt.
Ja, men var det lyckat då?
Jo, det var jättelyckat. För vi skulle egentligen det här och få på bio, men vi får ställa hem till henne och la oss där på golvet, här chips och dipp och så, och kollar vi på en ganska dålig film. Men i alla fall, vi kommer ihåg filmen.
Ni var på
bra.
Spelplan.
Ja, vi var, ja, ja exakt. Okay. Ja, vi var på spelplan.
Vi såg hela filmen ändå.
Jo, vi såg faktiskt hela filmen.
Det är lite intressant överhuvudtaget med att dejta folk. För att om du dejtar, alltså om du vill hitta en partner, så Kimmo Vehviläinen, en kollega från Morgonradio, även han har jobbat här så många år. Så han började dejta på äldre dagar, han skilde sig när han var ganska gammal, och sen så var han så där att alla som han känner, så oftast damer, så var så där att de gnällde över att de var singlar, men sen så när han frågat hur många dejtar har du varit på det här året, så var den så där ingen, eller vet du, en. Och så var han så där, mitt funkar ju så att vill man träffa en människa så måste man ju träffa mycket människor.
Ja, så är det.
Alltså då måste man ju fara på 500 dejter.
Mm, det blir dock tajt liksom på ett år.
Det blir, men om man får in 2 per dag så då har man det ganska bra. Det är en på morgonpromenad och en på eftermiddagen.
Ja.
Har man hund så liksom så funkar det bra, har man sällskap båda promenaderna och så vidare, tänkte han kanske. Men sådär, liksom att hela den där idén med det, alltså för det är ju klart, det är ju som att möta människor överlag. Vissa människor är trevliga att möta, vissa människor är jobbigare, men i dagens läge när det har i några år varit lite svårt kanske att träffa människor sådär spontant på en fest eller något, så då har ju många människor varit tvungna att liksom fara direkt till den där dejtande. Men nu är det ju en lite konstig situation när man går på dejt. Ja. Både 2 människor träffas och funderar hela tiden, jaha, är det här någon som jag skulle kunna hänga med?
Ja,
att vanligtvis är det ju enklare om man bara råkar liksom bli kär i en kollega eller något, så att man vet lite vem den är.
Ja, just det, att det börjar helt från scratch och är nog lite små konstigt. Jaha, nu var du för husdjur som liten då och så vidare.
Ja, exakt.
Men hörru, vi lämnar dejtfrågan där av Walter Fellman och går vidare till nästa fråga som har kommit in av skådespelaren Tiffany Kronlöf, och den lyder på följande sätt.
Jag antar att du har pendlat mycket mellan Sverige och Finland. Så jag undrar, hur ser din båtrutin ut? Hur är en vanlig resa för dig på Viking eller Silja Line? Karaoke? Buffé? Shopping? Eller går du bara och lägger dig och hoppas på att hela skiten bara ska ta slut så fort som möjligt?
Jag har åkt så väldigt lite båt, för jag har flygpendla. Varsågod alla ni som tycker att det var kul med en varm sommar. Men jag har flygpendla mellan Stockholm och Helsingfors. Mitt rekord är 102 flyg på ett år.
Oj!
Och det är mycket. Men alltså min båtrutin, jag har inte riktigt någon båtrutin, för jag har också lite, men däremot så min flygrutin, den är inövad.
Och
eftersom jag har flugit så mycket, så jag har ganska bra bonuskort, jag är nog platinummedlem på Finnair, och då man behöver inte köa riktigt så mycket, och så har man en del privilegier. Så det brukar vara så, jag får till flygplatsen alltid så att jag var där ungefär en timme före, och så gick jag till loungen och så åt jag varm mat. Så jag hade helt sådär planerat att äta lunch alltså på flygplatsen eller kvällsmål eller vad som helst, beror på när jag flög. Jag hade ganska mycket samma flyg också. Jag flög alltid in till Stockholm på kvällen. Sen på kvällen var det vid söndag, sen så flög jag alltid hem lunchtid från Stockholm. Så det var ofta lite samma gäng på flygarna som flög den tiden. Och det var inte så mycket rusning eller på flygplatsen och så vidare. När jag har lyckats som bäst så har jag alltså kommit till flygplatsen så att jag har hunnit i loungen äta. Och sen så har man gått in när de har börjat checka in redan. Så att man aldrig liksom stannar i en enda kö. Man har sin egen check-in, premium check-in. Och så bara går man in i planet. Och man har inte bromsat en sekund. Då känns det som att planet bara är där för en själv. Och det är en private jet. Och sen satt jag alltid på 10A. på vägen till Stockholm och så på 10F på vägen hem från Stockholm. Det var exit row i flyget så man fick lite mer benutrymme och vid fönstret. Och på 10A på vägen till Stockholm så då ser man ut till vänster från om man ser i färdriktningen. Och då kan jag se på stugan, sommarstugan när man flyger över Ekenäs. Så är det sådär, ja, hur ser isläge ut? Vad är det is redan? Och är det alger kan man se på sommaren? Och sen 10F på vägen hem, för då är det ju andra vägen, så då såg jag också sommarstugan när jag kom hem. Jag kommer ihåg att det var konstigt när jag någon gång inte lyckades få den platsen, utan satt och så mot inlandet, alltså mot Åbo och allt annat. De kommer in i Finland och bara, jaha, ja, där är ingen kust, där är det bara, där är det bara land. Men det var mycket, alltså mycket spännande sådana där grejer som man, som man gör. Och i början tycker man att det är roligt att flyga. Och sen 2 veckor ungefär in i det. Så är det ju bara en buss i himlen. Det, all glamour försvinner ju. Mm. Men flygvärdinnorna börjar känna igen. Och det var lite kul. När de säger, ah, mojn, är du igen? Yes, just det. Och så, kaffe svart, visst. Och jag bara, jep. Tack. En vanlig, som de kallar det.
Men vad roligt ändå att du hade de exakta platserna, 10A och 10F. Det känns ju lite som att du är lite kanske, i alla fall sett i flygande, en rutinmänniska.
Jo, men det blir ju, man vill ju på, det är samma som när man har ett öppet landskap och arbetsplatser och folk säger sådär, nu ska vi vara kreativa och ni får sitta precis var ni vill och ni kan byta platser varje dag och så vidare. Och så kommer man dit och alla sitter på samma platser. Alltså, det är som Kanarieöarna, man får en gång ner till stranden, tar en solstol på en viss plats på stranden. Nu vet man att man är resten av veckan på samma plats på den där stranden. Nu är det mer sällan man är sådär, nu vi går 500 meter dit nu, och 500 meter till andra hållet imorgon.
Ja, så är det, på det med det öppna landskapet, om du är ett sånt du nu som lyssnar nu för tillfället på det här och tänker att oj, men nu ska jag faktiskt vara kreativ som Janne just där sa och ta en ny plats hela tiden, du kommer bara till få ovänner för att folk har redan tagit sin plats nu, håll dig till en plats för att annars blir det inte bra på arbetsplatsen. Nåja, men vi ska fortsätta med nästa fråga. Vi har faktiskt fått in en till av fråga av skådespelaren Tiffany Kronlöf och det här handlar väl då kanske mest om landet där du kanske inte är så jättemycket för tillfället, alltså Sverige. Men frågan lyder på följande sätt.
Vad saknar du mest/minst med Sverige och Stockholm?
Mest kanske möjligheterna. Alltså det finns så mycket mer möjligheter om man jobbar på svenska. Så finns det mycket mer möjligheter när man är i Stockholm att göra grejer. Och det finns liksom flera aktörer och flera spelplaner och flera vägar att få göra sin grej. Jag tänker att till exempel om man jämför med om man vill göra radio så finns det Radio Extrem och det finns Radio Vega. Liksom för Yle Vega, Yle Extrem, där är din alternativ på svenska i Finland. Medan i Stockholm så finns det ju nästan oändligt med kanaler där du kan jobba. Så att det saknar jag kanske mest. Den där variationen, den där publiken som är så mycket större och därmed och alla olika ställen och alternativ. Men det som saknar minst med Stockholm var kanske den där svenskarna är så svenskar att de är så mjuka och det är platt hierarki och det är liksom alla pratar liksom sådär lite runt saker och ting och ingen säger riktigt ärligt vad de tycker, åtminstone inte i offentliga rum, så att, och alla de förstår varandra när de säger det. Att om de säger att någon, en intervju som, när vi har satt på feedbackmöten någon gång så gick vi igenom intervjuerna och så, ja men det här var ju bra. Så det betyder att det var riktigt dåligt. Och i Finland om någon säger att något är bra, så då betyder det på riktigt att det var jättebra. För man säger att något är bra om inte på riktigt är bra, men i Stockholm så säger man att allt är bra. Och man ska alltid gå på lunch med alla. Ja, men vi tar en lunch. Och man säger, oj nice, det betyder väl att vi ska gå på lunch. Men inte går man aldrig på lunch. Det är bara något man säger.
Ja, just det, okay.
Så det är mycket enklare att på något sätt fatta, liksom avkoda det här finska samhället och finska sätt att kommunicera. Det svenska är mer problematiskt tycker jag. Och ställa bara till med problem tycker jag. De ska klara sig mycket bättre och de ska klara av att vara lite ärliga och raka. Mm. Och inte bara hela tiden säga, jag känner, för då är det omöjligt att säga något emot, för alla har rätt i sin känsla. Men man behöver inte använda jag känner när det egentligen är jag tycker, som de menar.
Ja, nej, det här, det är ju, du är ju den första som säger det sett till Sverige och svenskar. Nåja, men vi tar nästa fråga här direkt. Den har kommit in av seglaren Mikaela Wolf och den handlar om radion. Den lyder på följande sätt.
Vad är det roligaste misstaget du har gjort i radion?
Jag kommer ihåg en grej. Jag vet inte om de vet om det. Jag hoppas de inte hör det. Men jag har en gång i succémorgon så hade vi alltid gästprogramledare på fredagar. Och så hade vi, det var en vikarie, Dan Granqvist var att hoppa in. Det var jag och Dan i sändning, för alla andra var borta. Och jag kommer ihåg att att Dan for efter gästprogramledaren, för de dök alltid upp lite efter att sändningen hade börjat. Och så gick han ner, och sen så ringde han åt mig. Och sen sa han, tja Janne, här är två personer. Och jag bara, va? Här är två. Okej. Är där den här ena personen som jag sa att ska vara där, är den där? Jo, okej. Vet du vem den andra är? Nej, jag har ingen aning vem det är. Okej, men det är också alltså en gästprogramledare. Jo. Så det är dubbelbokat. Ja, men vi vet inte alls vem det här är alltså. Nej. Men presentera det. Jo, men jag kommer inte ihåg vad hon sa. Så jag sa att Dan, nu hämta upp båda då. Och så fejkar vi att vi skulle ha dem båda kombinerat. Och så försöker vi, ja, desperat få tag på producenten eller någon. För att få reda på vem den andra människan är.
Alltså på riktigt?
Som vi ska intervjua i 1,5 timme. Som vi inte ens vet namnet på i det skedet. och sen... Så kommer Dan upp med dem och jag bara, tja, välkommen. Och så är jag sådär, okej, det är ungefär 5 minuter kvar. Att hur ska jag hitta på att vi plötsligt har 2 gästprogramledare, vilket vi aldrig har. Och att de två liksom, vi tänkte vi vill ha er båda för att ni är båda framgångsrika. Är de, vad gör den andra? Jag vet inte. Och så vidare. Och sen så småningom så börjar vi. Så frågar vi saker och sådär. Vad ska du göra efter det här då? Och så vidare. Och bara, snäll. Ja, jag ska tillbaka till dansskolan. Okej, dansare. Okej, bra. Och så googlar man lite och så vidare. Till sist så kom vi på att ja, det var den här typen. Den skulle bokas igen. Eller jag kom på det. Dan hade ju ingen aning. Han bara vid karriär. Så var det sådär. Ja, det är den här typen. Okej, då. Så, ja. Sen fattade jag. Sen så ljög vi och höll det. Höll den hemligheten. Jag vet inte om de fattade någonsin. Det kan bra hända att de förstod att nu har vi moka och dubbelboka. Men jag tror inte de fattade att vi inte riktigt hade koll på vem de var när de dök upp.
Alltså herregud vad roligt. Tänk alltså, att de har med någon där och bara se en person och bara okej, jag vet inte alls vem den här personen är, men nu kör vi bara. För att det är ju också direkt sen radio och fake it till you make it. Men hur mycket kan man fejka sist och slutligen? Det kommer nog mot en gräns någon gång och...
Ja, och det här var ju tur för det är också intressant där liksom, men hela tiden, vi har några tävlingar, de skulle handla om ett visst tema och det var alltid kopplat till gästen.
Ja.
Och så märker man sig att jaha, nej men då, okej. Nu handlar ju tema om sig segling. Ser man vem av dem som reagerar mera. Och så säger ja, det är ju det är mera dig då, men du får ju hjälpa till.
Ja.
Säger man åt den andra. Nej, så det var ju roligt. Och alltså så här, i efterhand var det ju roligt. Just då så var det kanske mer stressigt.
Det tror jag. Men som det saker, och det var ju ändå fredag, så att det var ju helg efteråt att skulle ha moka och riktigt ordentligt. Så som sagt, det är ju ändå fredag. Hörrni, det är Janne Grönros som jag alltså intervjuar idag, och hur många fler frågor ska han få? Till näst ska vi ta Tiffany Kronlöfs systers frågor, nämligen Bianca Kronlöf, skådespelaren alltså. Och här kommer det första.
Hej, Bianca Kronlöf här. Och jag undrar, när skäms du?
När jag skäms. Jag tycker ju om att fuska. Jag tycker ju det är lite roligt. Så när man spelar kort eller något sånt. Så kan jag ju tycka om att det är lite roligt att fuska. Jag ser det lite också som så liksom. Jag har tränat ganska mycket. Alltså med kort. Jag tycker om att göra korttrick och så vidare. Så jag har ju tränat. Att man är ganska fingerfärdig med kort. Alltså inte sådär som riktiga trollare eller trollkonstnärer. Men sådär lite, att jag kan lite trick. Och då tycker jag, då liksom, om jag blir fast för det. så då brukar jag ju kännas nog ganska mycket. Men det är ganska sällan jag blir fast. Men då känns jag nog. Och sen, jag vet att jag någon gång har gjort så att vi har spelat poker. Om det spelas på pengar så då fuskar jag inte. Det är liksom, det är för fräckt. Men om det liksom är på skoj bara, så då kan jag nog. Då brukar jag ibland kanske lite fuska. Bara för att se att om jag lyckas. Om det inte är något som egentligen står på spel. Men när jag spelar poker någon gång så tyckte jag det var tråkigt att hamna och sacka packan och dela kort. Så jag delade ut åt alla kort. Och sen så var alla jättenöjda. Och så sa jag så här, hörni, vi kan inte spela det här varvet. Och alla var så här, varför skjuter vi det? Så sa jag, nej, jag vet vad ni alla har för kort. Så jag sa, vad menar du? Så jag sa, du har pari knektar, du har pari damer, du har pari kungar. Och jag har paries. Och så visar jag mina. Och så var de alla sådär. Okej, du rör inte korten mera. Och så slapp jag det. På det sättet. Men det är den enda gången jag fuskar när det handlar om pengar. Jag brukar annars inte heller spela så hemskt mycket poker för pengar. Mm. Men när man fuskar. Och sen blir fast för det. För det är ju så jättefel att fuska.
Mm.
Och framförallt liksom, om du fuskar i något som inte har någon betydelse. Så är det ju nästan ännu dummare. Alltså det, vad är pointen? Eftersom det inte står något på spel. Så då. Då brukar jag nog kännas.
Jag tycker också att till kortspel så där är nog, tycker jag, strängt förbjudet att fuska. Visst, nu har jag fuskat en hel del jag också, men det här fuskar bäst, vinner mest, brukar man ju säga. Och titta, alltså, jag tycker om det här faktiskt då folk gör emot en också, att man säger platserna färdiga och innan man ens börjar säga G1 så springer någon iväg. Gå! Och då har man två, tre bara sprungit iväg. Jag tycker det är lite charmigt i en femkamp till exempel, att då folk väntar till 3 sekunder efter gå och tänker att oj, jag ska hålla mig till reglerna. En liten chiefstart i familjeolympiaden, ja. Hör ju till.
Platserna färdiga är de och far. Det är ga i slutet. Det är samma som går.
Ja, exakt. Ja. Vi är överens där. Men vi tar Bianca Kronlöf nästa fråga och den kommer här.
När känner du dig modig?
Oj. Allt som oftast är det ju så att om man gör saker och ting så har man svårt att reflektera själv kring dem. Och då är det ju alltid bra om man har någon kompis eller vän eller partner eller vad som helst som får se en göra saker för första gången. Till exempel stand-up. Så om du har någon med och se på dig, så då meddelar de ju nog för det första att de aldrig i helvete ska göra det där själv. Och sen att de nog, att det är sjukt hur man, att man vågar. Att det är värsta mardrömmen de kan tänka sig. Och så gör man det själv som ett yrke. Så jag skulle säga att nu känner jag mig ändå modig i dagens läge när jag går upp och gör stand-up. Alltså framförallt eftersom man allt som oftast är omringad av människor som är jättenervösa för att gå upp och göra det. Och det är jag fortfarande också. Det är lite mer behärskat i dagens läge än vad det var förut, för att man har lite mer rutin. Men Magnus Bettner sa det bra att han har hoppat fallskärm till exempel. Och det har jag också gjort. Och han sa att det kändes inte så hemskt. För att han har gjort stand-up hela sitt liv. Så att han har ju, den där med att vara nervös eller liksom känna att jag dör, jag vet, jag fixar det här. Den nervositeten, den har han ju liksom vant sig med att känna.
Mm.
Så då är inte nervositet riktigt samma sak mera. Och då jag menar, om man blir så jättenervös, så då måste man väl på något sätt vara modig, tänker jag. Och sen om man tänker så där en annars, så jag tror varje gång man har blivit kär i någon och vågar vara det, då är man ju ganska modig. Det är jätteutlämnande att man liksom är med och säger, morgens, här är mitt hjärta, om du ska sända det så var snäll.
Mm.
Att fundera noga hur du gör det sen, för att det är liksom, det är satans jobbigt att plocka ihop, ursäkta språk.
Ja, nej, jag håller helt och hållet med. Och just med till dra stand-up, jag har tänkt på flera gånger själv när jag ser någon som gör att det är nog väldigt naket och utlämnade. Alltså skrattar ingen så skrattar ju ingen, och då ska man försöka rädda situationen från det. Så att ja, nej, jag håller helt och hållet med dig där. Hörru, vi tar nästa fråga. Den har kommit in av fotbollsspelaren Adelina Engman och handlar om Finland / Sverige och lyder på följande sätt.
Är finnar eller svenskar lättast att roa som stand-up-komiker?
Det är ju olika för mig att göra stand-up i Finland och i Sverige. Jag gör främst på svenska. Jag har gjort pyttelite på finska och jag har gjort ett gig i Tokyo på engelska. Men annars har jag bara gjort på svenska. Och om du gör det i Finland, så här är, i svensk Finland, så är jag ju lite av en kändis. Eller nej, nu kan man väl säga det. Jag är en kändis. Och då betyder det ju att jag har min status i publikens ögon är hög. Och det betyder att jag måste på något sätt lite dissa mig själv så att de uppfattar att jag nog är en helt vanlig person. Mm. Alltså man måste lite ta ner sig själv så att man får vara med. Ja. Att det funkar bäst så. Och sen när jag var i Stockholm så då är liksom, där är jag känd alls på samma sätt. Och så är jag finne. Och då är jag alltså bastu, kniv och vodka. Och inte liksom den här finlandssvenska adelseliten fördomen heller. Utan just den här skogsfinne fördomen. Så där är jag jättelåg status. Att där får jag säga vad jag vill. Och de säger, ja, nej, men det är kusinen från landet, han vet inte bättre. Så att det är enklare på sätt och vis att börja därifrån. I Sverige och Stockholm. Det är enklare som finlandssvenska att göra stand-up där, upplever jag, för att du har direkt rätt position. Sen är det enklare i svensk Finland för att skämta om tvåspråkighet eller just finlandssvenska skämt eller dialekter eller sånt som går att använda här. Och hela den grejen försvinner för mig i Sverige. Att här kan jag, i Finland kan jag använda alla referenser som jag vill och alla förstår vad jag säger. Och jag har ett skämt om att det är lite liten genpool någonstans. Så i Finland så kan jag säga Larsmo. Men i Sverige så måste jag säga Åland. Men det är skrämmande hur snabbt de plockar att alla på Åland är kusiner med varandra. Det är liksom, de är bara, ja, det tror vi på.
Öar är det väl lite på hevise, säger jag, utan någon sorts erfarenhet. Det här, vi tar nästa fråga där, går raskt vidare. Vi tar trummisen Vicky Österbergs fråga, eller frågor, hon har faktiskt två stycken. Väldigt bra frågor, den första kommer här.
Blir du störd av att människor känner igen dig då du rör dig på stan, framförallt i Eknäs, eller är det bara kul?
Eknäs är det stället där det stör mig minst, för att de känner sällan igen mig, liksom de har känt igen mig hela tiden. Det är sällan det kommer fram någon i Ekenäs som är sådär helt obekant och känner igen en. Där är det ganska snällt. Jag bor ju alltså i Ekenäs halvtid nu för tiden. Så det är ganska skönt och bekvämt för att de tar ner en på jorden ganska snabbt där. Man behöver tro att man är någonting. Så att där är det, och där är jag beredd på att folk vet vem man är. Och så här. Men det kanske mera... Frågan är det störande, men inte vet jag om det är störande, men det är överraskande och det ändrar också när man slutar med radio och börjar med tv så försvinner anonymiteten på ett helt annat sätt. Även om man syns på sociala medier och så vidare i radion också, så när man gör tv och efter ni är ändå ett populärt program och det verkar vara jättepopulärt i mina kvarter här i Helsingfors var jag bor och det är också populärt bland finskspråkiga. Så det gör ju liksom succé kvar sändes också på Yle 1. Så det gör att ditt face, att folk känner igen ditt face även om de inte riktigt vet varifrån och vem du är. Och då märker jag liksom på ett annat sätt att de ser och känner igen en. Jag har aldrig haft något problem med det. Alltså det är sällan någon har kommit fram och varit elak eller jobbig. Men det kanske ibland när man glömmer bort att oj. Kanske folk känner igen den här. Som det blir en sån där störande uppvakning. Att man säger, oj, okej, men då måste jag fundera även här hur jag är och hur jag beter mig. Men jag försöker nog att det ska ha så jättestor skillnad. Och i mitt fall så är det också sådär att jag har fått erbjudanden att göra stora finska grejer. Och jag tackar nej, delvis på grund av att jag känner att jag kanske vill bli så igenkänd. Mm. Det var jätteskönt att jobba i Sverige. Där skulle man kunna göra vad som helst. För sen fick man komma bort därifrån. Nej, och då kände ingen igen. Och sen när man var där så då kunde hända att folk på bussen var sådär. Att, ja, jag såg på dig i morse och så vidare. Och vid flygplatsen, så vid gaten så var det då som kollade biljetten. Så ja, ah, men det är du. Hej, jag kollar på dig idag. Ni snackar om resor och så vidare. De är liksom en helt cool, men då får man i alla fall ha ett ställe där man får vara i fred. Och för mig så är nog Ekenäs ett ställe där jag upplever att jag får vara mig själv och i fred. Att det är liksom, för jag spela fotboll med AFs old boys så inte är det någon där som liksom är starstruck. De är nog alla och känner mig ända sedan jag var i högstadiet och gymnasiet och funderat, hur kan inte jag ha blivit bättre på fotboll när jag hade pappa som tränare.
Ja, men det är precis det den ska vara också. Jag tror också att just i hemmakvarteren så är det ju precis så som du säger för allihopa som blir kända, tror jag i alla fall, vill jag tro. Men hörru, vi tar Vicky Österbergs andra fråga, och det här är väldigt, väldigt intressant. Den kommer här.
Om du skulle träffa dig själv, vad skulle du irritera dig på och vad skulle du tycka bäst om?
Det beror på var jag skulle träffa mig själv, men då skulle jag kanske... Jag har en liten tendens att försöka prata snabbt. Nu har jag just vaknat, så nu är jag lite släpig, men annars så vill jag ofta i en diskussion att tempo ska höjas fort. Alltså, jag har svårt med ljudmeddelanden till exempel som folk lämnar på telefonen. Det är det värsta jag vet. Alltså, för att ingen har någonsin lämnat ett ljudmeddelande som lyder: hej, jag funderar om du kommer på lunch. Hör av dig när du hör det här. Utan det är alltid... ja, hej, ja, men ja, nej, jag behöver inte kvitt, ja, okej, okay, förlåt, jag är i butiken och vad heter det, ja, jag skulle fråga dig, ja, skulle du vilja komma på lunch? Det där för 30 sekunder av mitt liv jag aldrig får tillbaks. Om jag skulle vara ett vanligt samtal så skulle jag, hej, jag funderar med, om jag ska komma på lunch, jag kommer, skulle jag avbryta och säga, liksom, ja, jag kommer. Så jag har en tendens kanske att vara lite hetsig och fylla i om jag lyssnar och pratar med folk. Och jag tycker att det tar länge. Och jag säger, jag har räknat ut vad du ska säga, så nu säger jag det. Så slipper vi vidare, så får jag säga det som jag tänkt svara, för annars glömmer jag det. Så jag vet inte om det är någon diagnos som jag inte har, eller om det bara är liksom ofint. men det skulle jag, tror jag, störa mig på om jag skulle träffa mig själv.
Vad skulle du tycka bäst om då? Med dig själv, om du skulle träffa dig själv.
Det är ju fult att säga så här, men och lite skrytsamt. Men jag tycker ju att jag är lite rolig. Så att jag skulle nog skratta åt mig själv. Men det skulle väl alla människor.
Jo, men klart, man måste ju tycka att man själv är rolig. Annars skulle det vara världens tråkigaste liv man lever.
Nej, men jag menar, det är ju dumt annars om man säger saker som inte själv tycker är roligt. Så om man själv kommer på något som man tycker att det är jätteroligt och så skulle man träffa sig själv, så skulle man ju ha exakt samma humor. Och man skulle förstå den där lite konstiga, att vet du, oj, det där tycker ingen annan är roligt. Men vi två tycker, jag och jag tycker det här är svinkul.
Ja, nej, jag håller helt och håller med. Det här är ju Janne Grörås alltså som jag intervjuar idag. Han har fått mycket fina frågor hittills och han ska få faktiskt tre frågor till. Till näst en fråga utav dansbandsmusikern Herman Hagnäs.
Janne Grörås, vad är det som du ännu vill testa på i din karriär?
Oj, oj, oj. Jag vet inte. Jag sa någon länge sedan att när jag gjorde Extrems morgonshow eller Succémorgon, så det var liksom min yrkesmässiga dröm att få göra. Och sen allt efter det har varit bonus. Så nu vet jag att jag har fått göra en egen stand eller liksom en egen late night show, talk show liksom. Det var jätteroligt. Det var ingen publik. Det skulle vara roligt att göra en sån med publik. Jag har gjort såna också som live shower. Gjorde nyligen i Ekenäs två shower. Det var jätteroligt. Och jag tycker att där är jag liksom bäst. Där får jag göra det som jag kan allra bäst. Du får prata med folk. Du får genuint vara intresserad. Och sen så får du vara kvick i stunden. Alltså du i stunden, så om du kommer på något roligt, så får du säga något cool och något skoj. Och du får prata med publiken. Jag tycker om att skoja med publiken. Så alla de liksom styrkor som jag har, så de kommer till sin rätt i det formatet, tycker jag. Så nu skulle det vara roligt att göra någonting sånt. Men det är klart om man vill göra till exempel säg det på ett annat språk eller i ett annat land eller något sånt, så krävs det så väldigt mycket jobb. Och vissa tycker nästan det är provocerande när jag ser det, men jag är inte så jätteambitiös. Alltså, att det krävs så mycket och man måste offra så mycket. Så i något skede så måste man också fundera att är det värt det? Och jag till exempel har ju valt att bo i Finland igen och jobba här istället för att jobba i Stockholm. För att jag tycker att de sakerna som man fyller livet med utanför jobbet är väldigt viktiga, och de kanske jag för tillfället i alla fall prioriterar mera. Och då finns de i Finland.
Men det är inte lite så också, när man blir lite äldre så kanske man inte bryr sig riktigt lika mycket inom mer heller. Inte, utan då förstår man att men skulle du ha varit yngre så skulle du högst antagligen nog ha hoppat på säkerligen mer möjligheter. Alltså du har ju hoppat på hur mycket som helst, du har gjort massvis, Janne. Men att skulle du vara sig 10 år tillbaka och du ska fått x antal av de här erbjudandena som du kanske får i dagens läge, så tror jag i alla fall, baserat på vad jag har talat med dig och hur bra jag känner dig, att du skulle ha sagt ja, tacka ja åt dem.
Ja, nu kan det bra hända, men det kommer ju sen liksom, jag har ju nog gett allt inklusive hälsan för jobbet i något skede av mitt liv. Men sen märker man att, men är det värt det då? Och vad får man ut av det? Och vad är det som gör en lycklig? Och vad är det som är cool? Och karriären, det är absolut roligt att ha ett jobb som man tycker att det är kiva. Och jag menar, jag ska ju sticka under stolen, jag har inte haft egentligen ett riktigt jobb i mitt liv, som mamma skulle säga, riktigt jobb så där man 8-4 donar, utan jag har ju liksom fått berätta och underhålla människor. Det har ju varit mitt jobb. Och det är klart det är ett jobb och det är jätteslitsamt. Man kan ju bevis för det, bli utmattad även i det jobbet. Men det är liksom, det är klart det skulle vara annorlunda om man skulle ha ett jobb som man inte trivs med. Men lycka för mig är liksom en jobb. Jag tror att jag kan vara lycklig var som med vilket jobb som helst, bara jag har trevliga kollegor runt omkring mig. Jag tycker det viktigaste om man vill bli lycklig är att man har en meningsfull fritid och folk omkring sig som man trivs med och att man får träna lite och så vidare. Och då ska inte man vara på jobbet 16 timmar per dygn.
Jag håller helt och hållet med dig. Hörru, vi tar nästa fråga. Vi har en fråga, vi har två stycken till som har frågor till dig. Och näst sist så är artisten Alexandra Lehti. Och här kommer hennes fråga.
Vilket var ditt favoritmusikuppträdande i ditt tv-program Succékväll med Janne Grenros?
Ja, nu är det här ju en svår plats som jag hamnar i eftersom Alexandra har uppträtt i Succékväll. Så jag skulle vara tvungen, jag skulle måste säga naturligtvis Alexandra. Men eftersom jag vill lyfta fram även någon annan så ser jag en delad första plats. Men alltså av alla, det var så mycket olika typer. Där fanns till exempel Average Kid Luke som jag aldrig hade hört om innan. Helt ny bekantskap för mig, många var det, men jag gillar hans Neverland-låt. Jag tyckte det var jätteroligt. Han såg liksom så här lite nästan blyg snubbe, och sen när han uppträdde så då var han liksom hur självsäker som helst. Sen så fanns där en kille som heter Tommy Saario, som är ett stort finskt internationellt liksom poplöfte. Superbra typ, jätterolig historia som han berättade, och jag har lyssnat på hans musik före, och jag kommer ihåg, jag sa på vårt möte att hej, jag vill ha Tommy Saario. Och de var bara, vem? Tommy Saario? Tro på mig nu bara, jag vill ha honom. Och han är alltså signad internationellt och har skivkontrakt ute i Europa och så vidare, och han kom och uppträdde och var jätteschysst och trevlig typ och gör just sån där musik som man själv tänker att det här skulle man ju vilja göra om man skulle kunna spela gitarr som en gud och ha en bra röst. Så jag tror de, och sen nu var det ju roligt att Kjell Westö kom och spelade upp sin första egna låt. Nu är det ju udda när man får presentera Kjell Westö, men inte som författaren, utan låtskrivare och att han uppträder.
Men nu är det ju roligt med det här programmet som du gjorde också, att det är ju lockade givetvis också säkerligen en lite yngre publik än många andra sådana late night shows som kanske inte riktigt finns på finlandssvenska, men andra liknande program. Man fick nog också en bild av att hur sjukt mycket talangfulla musiker vi har i svensk Finland. Nåja, men där hade vi alltså artisten Alexandra Lehtis fråga. Sista frågorna som har kommit in av skådespelaren Sofie Lybeck. Hon har två stycken frågor och här kommer den första.
När skrattade du senast så att du grät?
Jag gjorde det här late night live showet, som en live talk show i Ekenäs i helgen faktiskt. Och då så hade jag Märta Westerlund med mig på scenen och hon... Vi har en sån här låda som man lägger armen in i. Man vet inte vad det är i den. Då ska man gissa vad det är. Och där fanns en skål med tamponger som har varit jag tror de var lite våta. De var större än vad de brukar vara. Och så satt hon in handen och så försökte hon alltså känna på vad det var. Och så i något skede så gav vi som tips att de brukar, när man ser dem i tv så brukar de alltid läggas i blå vätska, vilket är fel för de borde läggas i röd. Och hon alltså, ja, de är blåa, och de blir blåa men de borde bli röda egentligen, sa jag. För alla mäns reklamer, alla bindor och allting, det är ju alltid klarblå vätska som de visar sugkraft med. Det är aldrig rött som blod som det sen ändå ska vara. Men då så kommer jag ihåg att Märta sa att så blått och sen blir rött. Alltså vad är det? Är det ballar? Sa hon. Jag bara fastnade. Vad snackar du om? Ballar? Och jag bara okej, där är hennes sambo, hennes mamma, hennes pappa, alla i publiken. Och jag bara okej.
Hon tänkte också kanske på fenomenet blue balls då.
Ja, det är det jag funderar också. Oh. Om hon gjorde det så är det ju liksom, ja, nej. Det var bara, allting är så, allting som är jätteoväntat så skrattar jag jättemycket åt. Och det jobbiga när man jobbar med humor är att du och skriver skämt, att ofta så vet man ungefär var skämt slutar. Alltså man vet vad som kommer att hända. Man kan räkna ut det lite före. Och då försvinner överraskningen och då är det inte lika roligt. För det liksom måste finnas en överraskning för att man ska skratta. Och därför så är det också, ska ofta uppleva som komiker har jättesjuk humor. Eller liksom en rojsig och sådär. Att du kan berätta något riktigt sjukt åt dem och då skrattar de. Men det är delvis för att du kan inte räkna ut sjuka tankar. Men du kan räkna ut logiska tankar. Men när det är riktigt sjuk tanke så då kan du inte räkna ut den. Mm. Och då kommer den som en överraskning. Så jag är nu också sådär, alltså riktigt osakliga saker, så skrattar jag också jättemycket åt.
Ja, jag håller helt och hållet med. Nå ja, men då går vi faktiskt in till den sista frågan. Skådespelaren Sofie Ljubäck har alltså två frågor till dig och här kommer den.
Finns det någonting som skrämmer dig?
Jag är ganska lätt skrämd dessutom. Alltså, så, jag är glad att ingen har kommit på att göra någon sån där serie att de skrämmer mig. För, alltså, Mariah Carey får kämpa med att komma upp i de tonerna jag kommer när någon skrämmer mig. Men alltså, ganska mycket faktiskt. En av dem som är lite intressanta är att jag är ju rädd för hundar. Och jag har hund nu för tiden. Så det är liksom, jag blev biten när jag var 8 och jag kommer och liksom jag tycker inte så hemskt mycket om andra hundar ännu heller. Jag tycker jag är inte sådär att jag inte kan vara nära dem, men jag har mer en sån där, sköt du ditt så sköter jag mitt tanke med när det kommer till hundar. Men jag tycker de är otroligt, jag tycker de är skrämmande och när jag inte vet hur hundar funkar, så jag vet ju inte om de är arga eller snälla eller vad de är. Och det har varit ett problem hela mitt liv. Och det är ännu mer nu när man själv har en hund. Mm. Och sen träffar man andra hundägare och hundar. Och så är man sådär att alla andra kan läsa den här situationen. Och jag har ingen koll. Jag bara, vill den andra hunden mörda min hund eller inte? Jag vet inte. Vi får se. Det här blir spännande.
Men har det blivit lättare med det här resan efter att skaffa hund?
Ja, alltså nu förstår jag ju. Alltså jag är ju rädd för min hund. Det är ju liksom, det är ju inga problem.
Ja, nej, förstår jag. Det är jättekonstigt om du får vara rädd för din egen.
Ja, det skulle vara jättejobbigt. Man vaknar varje morgon och bara, ah, är du där? Men däremot så liksom, det har blivit lättare. Men nu, om man har en hund så utsätts man också för väldigt mycket mera hundar. Så liksom, man rör sig mycket mer på platser där det finns hundar. Och så man måste möta mera hundar. Vilket ju då naturligtvis medför sina utmaningar om man är rädd för hundar.
Ja, förstås ja. Nå ja, men en liten hundrädsla fick vi fram där och nu förstår jag det, har man varit med om någonting traumatiskt sett igen med hundar vilket djur som helst, de har varit yngre ålder så det här, alltså, har man ju nog ofta en väldigt eller så är man ju ofta rädd då för hundar. Det här, men Janne, det här är alla frågor till dig, inte så farliga frågor, några av dem hade du säkerligen på något sorts sätt fått tidigare, men några små överraskningar kom det väl förhoppningsvis under den här intervjuserien.
Absolut, och jag är ju jättetacksam att det var så här snälla frågor, framförallt eftersom jag är medveten om vad jag har ställt för frågor till de här dina gäster, så att jag hoppas att de upplever att jag var lika snäll.
Det tror jag definitivt inte, men man kan ju alltid hoppas. Men Janne, stort tack för det här och lycka till i framtiden.
Tack!